Ja. Skönt att höra sig själv, kan man säga. Ja, jag heter alltså Jan Sköld och bor i grannstaden i, vad heter den, Sävsjö. Vägen västerut kan man kalla det för. Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi det här att du kommer med din heliga ande så att ditt ord blir levande, herre, för oss. Vi prisar ditt heliga namn. I Jesu namn. Amen. Jag tänker inte presentera mig så mycket själv, för det är så många som gör och till slut så blir det så långtråkigt. Utan jag tänkte vi skulle börja med Guds ord här. Och jag tänkte idag gå igenom lite grann med tankebyggnader. Olika tankebyggnader som vi människor har. Eller rättare sagt som vi påverkas av genom samhället. Även om vi inte uppfattar det så, så är det så. Och jag tänkte börja i andra Mosebok, det andra kapitel. Det är en ganska intressant händelse som sker där. Det här är berättelsen om Israels folk, det utvalda folket, som Herren drar ut ifrån Egypten. Och de passerar Röda havet och Herren befriar dem från Egyptens välde. Och det är ganska mycket folk som går här med. Men så kommer de till Sinai berg. Troligtvis det låg det på arabiska halvön, men vi kommer inte in på det. Men i alla fall så kommer de dit och då står det så här till andra kapitlet. När folket såg att det dröjde när Mose kom ner från, Mose gick upp på berget. Och han gick upp på berget för att ta emot vad Herren, alltså det som vi kallar 10 Guds bud och mycket annat också där på berget. Och det tog sig en liten stund där uppe. Då samlades kring Aaron som var hans bror då, som också var präst, och sa till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. Det intressanta med Israels folk här, det var att de hade befriats från Egypten, men de hade Egypten kvar i sina hjärtan. Och det där är ganska lömskt. Mycket lömskt. Du vet, man kan vara härligt frälst och ändå ha Egypten kvar i sina hjärtan. Det är för att man har tankemönster här som måste brytas ner. Va? Det var väl inget roligt? Nej, men det är nödvändigt. Så här va. Kom, gör oss en gud. För vad som har hänt den där Moses förde upp i Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna som era hustru, era söner, döttrar har i öronen och ge dem till mig. Och genom att då mejslar han till en liten guldkalv. Och nu är inte den så här stor. Den kanske var så här. För det var de vana med från Egypten. Alltså husgudar av olika slag. De hade så, man kunde ha dem i fickan, man kunde ha dem så vidare. Jag menar, öronringar kan man inte göra en sån här stor guldkalv alltså på en kort tid. Nog kunde Mose, men inte det. Eller Aaron det. Utan troligtvis var han kanske stor så här. Men det var tillräckligt. För det var en avgud som de hade gjort. Och de menar på att det här var Israels gud som de hade gjort. Och det beror på deras tankebyggnader som de har. De var inte befriade från tankebyggnader när de gick i de röda havet. Och därför gjorde de det. Hade de varit det, då hade de inte gjort det här. Då tog allt folket av sig guldringarna som hade öronen och det bar till Aaron. Han tog emot guld och formade med mejsel och gjorde en gjuten kalv och sa: det här är din gud, Israel, som har fört ut ur Egyptens land. När Aaron såg det byggde han ett altare framför den och utropade: imorgon är det den högste, Herrens högste. Nästa dag gick det upp tydligt och offrade brännoffer och bar fram gemensamma offer. Folket satte sig där för att äta och dricka och reste för att roa sig. Och då står det roa sig, det är ganska milt ut. Egentligen hade de sexuella lekar. Om man tar från hebreiskan här. Så är det alltså rent, det är rent otukt som Israels folk höll på med här. Och det går så där man bygger en avgud. då släpps alla gränser till slut. Och det var det som skedde. Och då skriver Paulus, sen jag tänker ta upp dem mycket här, för sen kommer Mose ner och det blir alltså en rejäl omgång här. 3000 män dör och så vidare. Sen på grund av det här. Och leviterna ställer sig på Moses sida. Och det otäcka är ju det att Aaron var Moses bror. Det var han som gjorde de här sakerna. Han fick inte komma in i det utlovade landet. Och inte hans syster Miriam heller. Paulus skriver så här i 9:e kapitlet i andra Korintierbrevet. I 4:e versen i 10:e kapitlet i andra Korintierbrevet. Vers 4. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och det är det handlar om. Alltså tankebyggnader måste brytas ner. Och nu ska jag gå igenom några moderna tankebyggnader. Jag tänker inte prata om några guldkalv på Mosetid. Va? För det är inte det som är tankebyggnaderna idag. Och då ska jag börja, jag tänker inte gå igenom hela historien, men jag ska börja på 1500-talet. En tankebyggnad. Det var så att då kom det som kallas reformationen. Och reformationen handlar egentligen om att Jesus har gjort någonting för oss. Han har försonat våra synder, han har tagit bort vår skuld och vår skam på Golgata kors som avbildas här bakom. Och genom att vi tror på det så är vi rättfärdiga inför Herren. Det är egentligen en kort sammanfattning av reformationen. Var det något nytt? Nej, det står i Romarbrevet. Men det blev aktualiserat. Det blev aktualiserat. Det blev levande genom den helige ande. Det var det som reformationen handlar om, va? På 1500-talet. Det fanns ju, skrifterna fanns ju. Men det är intressant med den helige ande. Gud gör vissa saker i olika generationer mer levande än tidigare. Men det intressanta är att det ska behållas till nästa generation. Det är inte så att nu kör vi om samma varv om och om igen, va? Utan det ska behållas till nästa sak han visar. Jag kommer gå igenom det. Då kan man säga en tankebyggnad som slår upp i denna på 1500-talet, det är renässansen. Och renässansen, det betyder egentligen återupptäcker att man går tillbaka till någonting som har varit. Och renässansen innebar att man gick tillbaka till det grekiska och romerska antikens synsätt. Ordet medeltid, det hittar man på 1500-talet. Det var den tid emellan man inte höll på så mycket med det antika, Rom och Grekland. Och så kom också boktryckarkonsten på 1400-talet. Och renässansen, den säger så här, det viktiga är inte Herren utan det är människan som är i centrum. Man kan säga att redan på 1500-talet så uppstår individualismen i de etablerade kretsarna förstås. Folk i allmänhet var inte medvetna, de var inte ens läskunniga. Men där uppstår renässansen, alltså att människan, man bryr sig inte så mycket om Herren och hans, utan det är människan. Himmelen börjar tonas ner på 1500-talet i de etablerade kretsarna, inte på folk i allmänhet. Utan nu var det viktiga att förverkliga sig här på jorden. Alltså det börjar redan på 1500-talet. Ha? Det är ingenting som hittades på för 10 år sedan. Utan det började då. Sen har det gått genom århundraden, va? Så att det påverkar mer och mer. Idag är det helt genomfört på det sättet. Då går vi snabbt fram 200 år. Det här är en tankebyggnad som jag tror renässansens tanke måste brytas ner under Kristi lydnad. Det är inte du och jag som är i centrum. Det är Jesus Kristus som är i centrum. Vi får vara med på ett hörn, halleluja. Vi får vara med på ett hörn. Ett fint hörn, ett frälsningens hörn. Va? Men det är han som är i centrum. Va? Men även bland många kristna så är det inte Herren i centrum utan det är de själva. Va? Idag. Och det beror på renässansens tankebyggnad som har genomförts helt i det svenska skolsystemet i kommunala skolan. På 1700-talet då kommer det en man som heter Wesley. Det kallas för metodismen, framförallt i England, i de reformatoriska länderna så gjorde det. Och det är detta att det handlar om efterföljelse. Det handlar om att vara lärjunge. Det handlar om att leva ett heligt och rättfärdigt liv. Och det aktualiserar då Herren på 1700-talet genom den helige ande, att det finns en efterföljelse. Det som kom heter metodismen sen. Och den påverkar framförallt Storbritannien, kom också Tyskland genom Sisendorf och så vidare. Alltså det påverkar det så starkt, va? Många kristna. Så det blev en väckelse, kan man säga. Vi är Jesu lärjungar. Vi är frälsta, men vi ska också efterfölja honom. Och det här blev en stor genomslagskraft. Då kommer en tankebyggnad på 1700-talet som jag levt i och trott på. Och det är upplysningen. Jag brukar kalla för det stora nedsläckandet. Men i alla fall, då kommer upplysningen. Vad är det? Jo, det är upplysningen, säger så här. Den säger till dig, det är ditt förnuft som ska avgöra vad som är sant eller falskt. Det är inte Guds ord. Under upplysningens tid, det började som vanligt i de etablerade överklassen och så vidare, med filosofer som Voltaire och så. Alltså då kom upplysningen som säger till dig så här: det är ditt förnuft som avgör vad som är sant och falskt. Och under upplysningens skepnad, den tankebyggnad, så avskaffas himmel och helvete. Det avskaffas änglarna, det anslöker den helige ande. Det avskaffas hela den andliga världen, avskaffades genom upplysningen. Och den genomsyrar i stort sett stora delar av den svenska skolan idag. Det gör faktiskt det. Så ser det ut. Och jag trodde på det där, det är människans förnuft och så vidare. Så kom jag på ett tag efter när jag höll på med det förnuftet att man är ju ganska ensam med förnuftet. Man är ju totalt ensam. Vem är jag egentligen? Vem är jag? Va? Jag och mitt förnuft, det räcker ju inte ända fram. Det räcker ingenstans nästan. Va? Det kan ju vara förblindat. Jag menar, jag kan ju vara uppfostrad på ett sånt sätt, va, så det blir fel alltihopa. Med mitt förnuft. Jag föds ju inte med ett klart förnuft. Jag föds ju med påverkan av miljön, påverkan av vad människor säger när man är barn, påverkan av vad skolan säger och så vidare. Och då ska jag utifrån det, min uppfostran, tänka på vad som är fel och rätt och vad jag säger. Ja, men jag är ju uppfödd i kommunistpartiet, kan jag berätta för er. Va? Marxismen. Morfar och mormor och jag åkte på semester till DDR. Va? Finns inte längre, Östtyskland. Hade röd halsduk. Jag var 7-8 år. Och då förstår man. Det blev jag uppfostrad med. Och jag blev uppfostrad så att det här finns ingen Gud. Det är bara till för svaga människor. Va? Det var jag fick uppfostrad. Det är som en stor och stark åt en folkets park. Det är som en liten och klänger åt en frälsningsarmén. Va? Det var min uppfostran. Skulle jag då använda mitt förnuft utifrån det? Ja, det blir ju koko som helst alltså. Till Jesus kom in i mitt liv och blev levande för mig. Förstår att jag, det här med upplysningen, det har gjort att jag kommer på avvägar från Herren. Totalt. Och så fick jag höra i skolan alltså. Det var viktigt med mitt förnuft. Att man kunde saker och ting. Det är inte fel att kunna saker och ting. Men det måste sättas på plats, vet ni. Det måste sättas på plats. Nåväl, vi fortsätter vår vandring i historiens lopp. Kom vi till 1800-talet. Va? Och det var intressant. Då kom det alltså väckelser i Europa. Också va? Det var omvändelseväckelse som kom på 1800-talet. Dopet kom i centrum, Kasper baptismen och så vidare. Och omvändelse, tro evangeliet som Jesus säger. Omvänd er och tro evangeliet. Då blev det stora väckelser i Sverige, USA, överallt och så vidare. Och så kom nästa tankebyggnad på 1800-talet. Och den säger till mig så här, egentligen är du en apa. Du är född som en apa utan svans. Darwinismen kallat för. Och den här tankebyggnaden, den levde jag också i, för jag fick höra den i den kommunala skolan, att det var utvecklingsläran och så vidare. Det var inte Gud som hade skapat mig eller någon annan, utan det var egentligen en encelligt djur som kröp upp ur havet och så satte sig på någonstans och så vidare. Jag trodde på det här, så jag kom på, det här är ju inte klokt, det här är ju vansinnigt. Hur i hela friden kan man komma på sånt? Och så lyssnar man på tv och radio och säger, ja, det var för 3 miljarder år sedan. Det är ju omöjligt att veta det. Det är ju bara en siffra man hugger till. Så är det faktiskt. Då ska ni komma på, jag är inte född bakom i farstun, va? Jag håller på med naturvetenskap också på universitet med kemi. Men det som gjorde att jag också förstod att det här stämmer inte. Utan det är en hypotes som finns där på grund av darwinismen. Men hela svenska skolan är totalt av detta tankemönster av darwinismen. Va? Så att det blev jag befriad ifrån också. Tänk vad mycket jag blir befriad för att komma på. Och det är Jesus som har gjort detta, va? Han har befriat så att jag ser saker och ting som jag inte såg när jag var ung, va? Och det här är en befrielse. Det är en befrielsehandling. Och jag tror, förstår ni, när en människa tar emot Jesus, va, så blir hon inte befriad av de här tankemönstren. Hon måste bli det. Det vill säga, det måste sluta. Annars blir det som för Israels folk. Man hade Egypten med sig in till Sinai berg. Och då fortsätter eländet. Nåväl. Nu går vi in på 1900-talet. Jag är snart färdig. Jag ska inte fortsätta vad som kommer sen. Men jag ska visa en sak här. Nu ska vi se här. Jo, på 1900-talet då aktualiserar Herren någonting som inte heller, det har funnits i Bibeln, allt jag talar om, det har redan funnits i skrifterna, va? Men då aktualiserar Herren den helige ande på 1900-talet. Och det börjar med en stor, vad heter det igen, väckelse på Azusa Street i Los Angeles. Och det var ingen etablerad ställe, det kan jag säga. Det var en man som, ja, han hade inte tänder, och jag menar, Herren, han griper in där det finns längtan och inte det ser bra eller dåligt ut. Han är inte så intresserad av sånt, utan han kommer där man minst anar det. Och där satte det igång 1906. Och det här är idag den största kristna rörelsen i världen, så är den karismatiska pingströrelsen runt om. Och det är det som sker när människor kommer till tro till det och blir frälsta, så är det genom pingst och karismatiska rörelserna idag runt om i världen. Och det är det som är väckelserna idag runt om, va? Och jag blev själv drabbad av det, eller drabbad, jag fick erfara det. Jag menar, den här församlingen har ju med det här att göra. Den har ju inte funnits om inte heliga andra blivit utgjuten. Eller hur? Det har ju inte varit någonting. Utan det har ju på grund av detta som den här församlingen finns. Annars skulle det inte finnas, va? Så bara en sån sak, va? Men då så kommer nästa tankemönster. Och det är det som kallas New Age. Och det är en andlighet utan Gud, utan en andlighet utan Jesus. Och det finns några förgrundsfigurer här som kom. Bland annat en kvinna som heter Alice Bailey. Hon kom på 30-40-talet i USA. Och hon och de här tankebyggnaderna, de anser jag kommer från fienderna. För att just om inte göra det som Herren har gjort och det Herren skickar ut och gör. Och då skriver hon så här, Alice Bailey. Hon hade också en vän som heter Madame Blatsky, men jag ska inte gå in på de där tanterna så mycket. Och hon skrev så här, 1947 hette Problems of Humanity, eller mänsklighetens problem. Eller, kan jag säga. Då säger hon så här. 1. Ta bort Gud från skolan. Intressant, va? 2. Bryt kommunikationen mellan barn och föräldrar. 3. Undervisa om andliga värden i skolan, till exempel yoga, transcendental meditation och så vidare, och förbjud Jesus i skolan. Här skrivs alltså 1947 i USA. Va? Sexuell frihet laglig med aborter. Bryt ner familjen, ersätt den med lösa förbindelser och gör det lättare att skiljas. 6. Använd media för att förändra människors tankar. Mycket intressant alltså. Ha? Försämra och förnedra konst. 8. Sätt de homosexuella fria. 9. Se till att regeringar, kyrkan och de kristna accepterar detta. 1947 skrev Alice Bailey det här. Och alltså, man kan säga att mycket av det har alltså genomförts i västlandet och i det här landet också. Va? Och det här är ett starka tankebyggnader som finns. Även med de som säger sig tro på Jesus. Och det här måste alltså måste förstöras. Det måste komma in ur det kristna lydnad. Annars så kommer det bara fortsätta. Det blir en halvmesyr av alltihopa. Det blir ingenting, va? Kanske låter ledsamt för att ta upp de här sakerna, men vi måste nämna saker vid dess nämna namn. Va? För annars så blir det ännu som att köra igång ett gammalt positiv så här. Och så blir det i alla fall ingenting. Samma tjat och gnat hela tiden. Va? Och så kommer då nästa våg som här, som jag var med om här för, det var på 80-90-talet, och det är att vi har en himmelsk far som älskar oss. En far som älskar oss i himlen. Vi har ju varit lite si och så med det här, far var helig och rättfärdig, vilket är sant, han är allsmäktig och en förtärande, men att han också älskar oss genom Jesus Kristus. Det var en kärlek som flödade ut på 80-90-talet. Ja, då kommer den här tankebyggnaden. Ja, men det finns inga far och mödrar. Vi är hen allihopa. Vi kan bestämma själva vilket kön vi har. Och det här är en tankebyggnad som också är i skolorna idag. Va? Och jag menar, då förstår man att det här är en tankebyggnad som gör att många unga människor är totalt osäkra. Är jag en man eller en kvinna, en pojke och flicka? Va? Är jag på det sättet? Va? Och ändå vet vi vad det står i skriften. Han skapade människan till man och kvinna skapade den, står det första mot första kapitel. Va? Och det här, jag säger inte för att racka ner för människor, men vi måste förstå tankemässigt var vi är någonstans. Vi måste förstå tankemässigt att det här måste brytas ner. För det kommer inte att bli någon varaktig, och hör ni vad jag säger, varaktig väckelse förrän det här bryts ner. Det kommer då vara en väckelse. Det kan bli en väckelse ungefär som man, ni vet, om man ska koka potatis, vad gör man då? Jo, man kan värma upp potatisen, men den är lika hård för det. Den måste koka. Då blir den ätbar. Och det är så. Mina stora faror, det blir en väckelse som det blir lite uppvärmda potatisar, människor. De kokar inte, va? Det kokas inte, det är oätligt. Men det är det. När väckelse, det är när jag blir kokt. Förstå att jag är en syndare. Jag behöver Jesus. Och alla de här tankemönsterna, de ger till dig, Jesus. Krossa den så jag får tänka dina tankar genom ditt ord och genom den helige ande. Det är så en sann väckelse måste gå till. I nöd och desperation, hur det ser ut. För finns inte nöden och desperationen, då kan vi ha hur mycket bönesamlingar som helst om väckelse. Men det blir ingenting. Det blir ljumhet, det blir uppvärmda potatisar. Det måste bli nöd, nöd för de ofrästa. Nöd, att människor väck till helvetet. Då blir det något helt annat. Då blir det glöd. Och då blir det, alla väckelser som har gått i Sverige har börjat med nöd. Det har börjat med nöd. En nöd för släkten. En nöd för samhället. En nöd för människor. Jag bett Herren, vi klarar inte det här längre. Du måste ingripa. Det går inte längre. Vi kan inte ha det så här. Herre, ingrip för ditt heliga namns skull. Ingrip för människors frälsnings skull. Det är sådana böner Herren vill ha. Det är så han vill ha det. Vet du. Ja, vi ber Herren. Och de här tankemönstren, de sitter så djupt i många människors hjärtan i det här landet. Va? Så djupt sitter de här tankemönstren. De bestämmer hela. För det finns inget. Hur påverkar fiender oss människor genom tankelivet? Där har han sin stora inköpsport. Och det är tankelivet och det är hur vi ser på saker och ting. Och det är det som Paulus skriver. Vi måste krossa alla tankebyggnader som reser sig mot Jesus Kristus och lägga dem under Jesu lydnad. Och går tillbaka till jag började. Det tog 40 år för Israels barn att komma in i det utlovade landet. Det tog 40 år för Herren att få ut Egypten i deras hjärta. Så är det. Hur lång tid ska det ta för oss, tro? Ja? Hur lång tid ska det vara på det här sättet? Stora delar av svensk kristenhet har ju inte gjort upp med de här tankebyggnaderna överhuvudtaget. Man bryr sig inte ens. För man tror att det är inget problem. Men det är ju ett stort problem. Se vad som hände med Israels barn. Hela det släktet fick ju dö. I 40, alltså alla som var över 20 år fick dö i öknen. Det var de som de sa som skulle dö i öknen. Barnen, det var de som fick gå in. Förstår ni? Det här är djupt allvarligt alltså, alltihopa här. Ja, men det kan ju inte vara så farligt med de här sakerna. Hur jag tänker så är, ja, men du ska tänka Kristi tankar. Det står ju så i skriften. Vi ska tänka Kristi tankar. Hade Herren gett upp hoppet, då har jag inte hållit en sån här predikan. Så är det. Har han gett upp hoppet, då är det lika bra att gå hem och lägga sig och dra ner rullgardinen och dra något gammalt över sig. Men nu har han inte gett upp hoppet. Han har inte gett upp och därför håller jag på så här. Han ska göra något annat. Gå hem och lägga mig. Så är det. Men han har inte givit upp hoppet. Jag hörde någon som sa att Herren har inte givit upp hoppet om Sverige. Nej, men han ger väl aldrig upp något hopp. Vad är för dumma predikningar? Utan det han ger väl inte upp. Det är ju vi som har givit upp. Det är människorna i Sverige som har givit upp. Det är det handlar om. Det är det som är problemet. Det är vi som är problemet. Det är Herren som är problemet. Men det finns hopp för dig och mig. Det finns hopp i Jesus Kristus. Och han älskar dig mer än du kan tro och förstå. Han ser på dig att du är. Han älskar dig och vill ha med dig att göra ännu mer än du kan tro och förstå. Och ta emot honom, men också att krossa de här tankebyggnaderna. I Jesu namn. Amen. Här är vi bara prisar och tackar dig nu här. För att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi det här att vi ska få ta emot dig mer. Och om du sitter här och inte har tagit emot Jesus, så är det din kväll det här nu. Och du som lyssnar på YouTube också nu, det är dags för dig att få böja knä inför och säga: Herre, jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Och jag vill bryta ner alla tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om dig och ditt ord. Ber om detta i Jesu Nazarens namn. Jag ber att du välsignar församlingen här och välsignar dem som sitter här. I Jesu Nazarens namn. Amen.